Jag var i ett samtal i veckan och en predikant och lärare på missionsskolan, Örebro missionsskola, berättade hur han hållit en predikoserie, han heter Greger Andersson, om saker som jag vill att mina barn ska vara med om. Och då bland annat tagit upp att få en kollektbox gå förbi en som på något sätt ställer frågan: är mina pengar bara mina? Eller är det så att jag har fått någonting att förvalta som jag också kan få vara med och välsigna andra med? Vi behöver nog säga också att den här kyrklunchen och fikat och så som är här uppe kommer vara lite mixat, att vi börjar förhandlingar ganska tidigt. Men alla är välkomna att vara med, även om man ännu inte hunnit bli medlem formellt på något papper. Så stanna gärna och dela måltiden och gemenskap. Vi har inga större hemligheter. Och skulle det vara någon beslutsfråga som dyker upp, det är det väl kanske, ja det är det någon beslutsfråga, så är det formellt sett medlemmarna som kan ropa sitt ja. Det om det. Jag tänkte också att jag skulle säga att jag tycker om att stå här och är tacksam för möjligheten att få göra det och få möta er och tycker om er. Det säger jag kanske inte alltid så ofta, men nu vill jag göra det. Hoppas att ni har haft en bra morgon, förmiddag. Min var lite speciell. Min familj är utflugen tillfälligt. Och jag tänkte att vad skönt, ingen stressig söndagmorgon. Jag som brukar stå och stampa och titta på klockan och morra lite grann och säga: nu måste vi komma iväg. Berätta inte för min familj att när klockan slog 10 så upptäckte jag att det är 10, inte 9. Och så blev jag förvånad på hur mycket man kan hinna på de här 25 minuterna innan jag var på plats här. Så stressen kommer ändå. Kan vi be tillsammans? Jesus, du ser att vi ska läsa en text som, ja men den är lite läskig helt enkelt. Men jag ber att du ska välsigna ditt ord igen och låta någonting hända med oss när vi läser den. Och att vi ändå ska förstå någonting utav ditt kärleksfulla hjärta som ligger bakom det vi får läsa idag. Och din ord. Amen. Vi läser ur Uppenbarelsebokens 19 kapitel från vers 11 och en bit framåt. Uppenbarelseboken 19:11. Och jag såg himlen öppen och se en vit häst. Han som satt på den kallas trovärdig och sann. Och han dömer och strider rättfärdigt. Hans ögon var som eldslågor. På huvudet hade han många kronor. Och på honom var ett namn skrivet som ingen känner utom han själv. Han var klädd i en mantel som doppats i blod. Och hans namn är Guds ord. De himmelska herrarna följde honom på vita hästar. Och de var klädda i skinande vitt linne. Och ur hans mun kom ett skarpt tveeggat svärd som han ska slå folken med. Och han ska valla dem med en stav av järn. Och han ska trampa vinpressen för Guds allhärskarens stränga vredesvin. Och han har ett namn skrivet på manteln och på låret: Konungars konung och herrarnas herre. Och jag såg en ängel stå inne i solen. Och han ropade med hög röst till alla fåglarna som flög över himlens mitt: kom hit och samlas till Guds stora måltid. Så ska ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män och kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria, slavar, höga och låga. Och jag såg odjuret och jordens kungar och deras härar som samlats för att strida mot honom som satt på hästen och mot hans här. Och odjuret tog till fånga, likaså den falske profeten som gjorde tecken inför odjuret och förfört dem som tagit emot dess märke och tillbäst ett bild. De kastas båda levande i eldsjön som brinner av svavel, och de andra dödades med svärdet ur ryttarens mun, och alla fåglarna åt sig mätta på deras kött. Dagens tema är alltså Jesus segraren. För att någon ska kunna segra behövs det en kamp, en strid. Känner du av striden? Ibland är striden i vårat liv uppenbar. Det kan vara en inre strid mot känslor av missmod, håglöshet, likgiltighet eller ångest. Vi kan möta sjukdomar och kostsamma förluster. Vi kan känna av striden i spillrorna av vår egen synd och tilltrasslade situationer. Vi kan möta människor eller livet självt som gör oss illa. Ibland är striden inte alls uppenbar. Sommaren är vacker och det mesta ligger framför oss. Känner man någonting så är det kanske tacksamhet och glädje. Och jag tror faktiskt också att tacksamhet och glädjen är någonstans stridens goda vapen. Den strid som jag tydligast känt av den här veckan har varit mot bromsbackarna i min bil. Jag var tvungen att montera dem i tisdags. Leveransen blev sen och jag fick bara 2 timmar före jag skulle vara på plats i Rimforsa och för mig ett helt obligatoriskt styrelsemöte på Liljeholmens folkhögskola. Sent omsider kunde jag liksom slänga av bakhjulet, dra av bromsoket, bort med bromsskivorna och sen börja det här pillet med 6 stycken fjädrar som liksom absolut inte ville hamna på plats. Och det var ett tvättäkta på västgötska möckel. Pilligt, smutsigt, små trånga utrymmen och klockan som liksom banar iväg och så rätt som man åker liksom fjädern dit den inte alls ska vara. Men 5 minuter innan jag absolut behövde vara på plats så var jag i Rimforsa. Då hade Elis 9 år fått hjälpa mig att skruva tillbaks det sista utav hjulet. Ja, jag kontrolldrog faktiskt fjädrarna och Linda fick plocka ihop verktygen från garageuppfarten. Ibland blir vi så upptagna med våra vardagsstrider att vi inte ser den större kampen. Ibland vill vi göra oss döva bara för att det gör ont att lyssna. Som när jag på radion under veckan fick höra den 7-årige pojken ifrån Syrien berätta hur han sett sin 4-åriga lilla syster försvinna ner i Medelhavets kalla vatten. Så mycket enklare att koncentrera sig på bromsbackarna. Johannes, han var ute på Medelhavet när han skrev de verser vi läst, förvisad till ön Patmos, ansedd farlig som en andlig auktoritet för den förtryckta kyrkan i det som nu är västra Turkiet. Och högst naturliga frågor för Johannes var: var är Gud som låter sina barn förföljas, fängslas och dödas? Och kanske till och med, kan man tro på en Gud som låter allt det här ske? Och den tidiga kyrkan berättar att det här är samma Johannes som följde Jesus som lärjunge runt i Galileen, genom Samarien och Judeen. De där åren som kom att skaka hela jordens historia. Han vandrade, svettades, åt tillsammans med Jesus. Och Johannes, han stod också vid Jesu kors och såg livet rinna ur honom. Han hade mött Jesus, uppväckt från de döda. Och Jesus hade väckt Johannes tro och tillit. Johannes hade funnit någon som var värd att följa. Det är Herrens dag, det vill säga söndag, den dagen Jesus uppstod, när Johannes får ta emot sina syner. Och vi har goda skäl att tro att Johannes liksom förenades med den övriga kyrkan i bön och tillbedjan just den här dagen, även om det var mil som skilde dem åt. Det är ingen tvekan om att det är Jesus vi möter som ryttaren på den vita hästen, och vitt symboliserar seger. Ryttaren kallas för trovärdig och sann. Och den beskriver en Gud som inte ställt sig på avstånd från allt jordiskt lidande, utan själv blivit en del utav mänsklighetens historia. Han besparar sig inte själv alls, utan tog konsekvenserna fullt ut, ända upp på korset. Och utan korset så är Gud inte begriplig. In vid korset så får våra frågor om lidandet ett annat perspektiv. Och det går att sätta sin tillit till honom även mitt ut på Medelhavet. Även mitt under lidandet. Han är trovärdig, för han har delat vår kamp. Men han har gjort mer än så. Han har segrat. Det står att Jesus då dömer och strider rättfärdigt. När Jesus höll sin bergspredikan lovade han: saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdigheten. De ska bli mättade. Och visst hungras det över våran jord. Bland krigsoffer och flyktingar. Bland de som inte ges en chans att visa vad de har att ge i vårt eget samhälle. Bland alla de som förtigs eller förtrampas. Oavsett om det är av förtryckande regimer eller på grund av sina allra närmaste. Jesus sa först de här orden till småbrukare och fiskare som ekonomiskt verkligen levde på marginalen och fick uppleva hur den romerska överheten tog 30, 40, 50% i skatt utan att ge skolgång och sjukvård eller någonting annat utav intresse tillbaks. Jesus är djupt involverad i kampen mot ondskan. Hans ögon var som eldslågor, står det i vers 12. En människa kan tycka att man dolt sina brott väl genom smussel utan vittnen. Eller offer skrämda till tystnad om de ens lämnats vid liv. Men det finns ett vittne till allt som skett under solen. Han ser människor som fördrivs på grund av att de råkar bo på jord som innehåller de metaller vi vill ha till våra mobiltelefoner eller oljan till våra bilar. Han ser barnslavarna som plockat kakaobönorna till vår choklad. Han ser mobboffren som alla ignorerar. Allt ska människan hållas ansvarig för. Bibeln har en oerhört hög syn på människan. Bara en människa kan ju synda. En ko eller en katt eller en häst kan inte synda. De är inte ansvariga för sina gärningar. Men vi är ansvariga för det vi gör. Och utan domen skulle människan reduceras till att bara vara en produkt utav sina omständigheter. Men människans sanna identitet är större än de gärningar hon producerar. För att vi är skapade till Guds avbild är vi också ansvariga. Och vi vet att ondskan, den finns inte bara någonstans långt bort. borta. I Syrien, Sydsudan, Nordkorea. Det onda, det rinner också genom våra liv. Föraktet, likgiltigheten, girigheten, den smyger sig på oss och vi finner oss allt för ofta övermannade i tanke, ord och handling. När vi ber att Gud ska göra ett slut på det onda ber vi också ner en dom över våra egna liv. Det står då om Jesus att han var klädd i en mantel som doppats i blod och att han ska trampa Guds allhärskarens stränga vredes vinpress. Den här vinpressen är belägen utanför staden. Det kan vi läsa i kapitel 14. Varför? Under Israels vandring genom öknen la man sina händer på en syndabock, en get, som fördes ut ur lägret, bärandes folkets synder. Och på samma sätt så bar Jesus korset ut ur Jerusalem. På korset är Gud både den som trampar och förtrampas för att hantera världens synd. Och det som händer på korset, det innebär en seger över ondskan och att Jesus har erövrat en ny makt. Visst skulle Gud kunna utplåna både mänsklig och andlig ondska vilket ögonblick som helst, även före korset. Men nu har han makt att utplåna ondskans konsekvenser. Han behöver inte bara döma mänskligheten till undergång. Han kan erbjuda försoning. Nåden och kärlekens makt är så mycket större än alla våldets och förtryckets regimer. Därför är han konungars konung och herrarnas herre. Men Jesus är ingen våldtäktsman. Han tvingar inte någon till gemenskap med honom. Men livet kan inte fortgå utan gemenskap med livgivaren. Ondskans tid går mot sitt definitiva slut. Och den som inte tar emot nåden går under med ondskan utan undantag. Och till fåglarna sägs, kom hit och samlas till Guds stora måltid. Så ska ni få äta kött av kungar och härförare och mäktiga män och kött av hästar och deras ryttare och kött av alla människor, fria och slavar, höga och låga. Vi som lever i en tid där en svetsare kan bli landets mäktigaste man och en möbelhandlare mångdubbelt rikare än någon annan i riket, kanske är vi extra lätta att förleda att sätta för stor vikt vid fel saker. Man ska välja att komma in på rätt skolor ända från man är en liten parvel. Man ska få rätt betyg och examen. Det gäller att få det jobbet man satsat på, det boendet man längtar efter. Och vi ska idag välja allt ifrån mobilabonnemang till om vi vill kalla oss han, hon eller hen. Men det här är inte livets viktigaste val. Både kungar och slavar blir kråkmat. Om de döda inte uppstår, säger Paulus i 1 Korintierbrevet 5 och 32. Låt oss äta och dricka, för imorgon ska vi dö. Det har kommit två böcker den sista tiden. En heter Kristna ateister, en annan Som om Gud inte fanns. Och jag får erkänna att jag inte läst de båda, men jag har fått dem återberättade för mig. Och det handlar om hur kristna hamnat under inflytande av en värld som inte räknar med Gud. Och visserligen bevarar munnens bekännelse och kanske ett antal kristna riter, men lever sitt liv som om Gud inte fanns. Och med man skulle omöjligt kunna skilja deras livsstil ifrån grannarnas. Det pågår en kamp. Det finns ingen tvekan om hur den kommer att sluta. Ljuset driver undan mörkret. Varje kristen måste ge akt på sig själv så att vi inte följer mörkrets locktoner ner i undergången. Om världens alla utmaningar, säger Jesus, sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Det är inte oviktigt med utbildning, tak över huvudet och jobb. Men det får sin rätta plats när mina studier, mitt arbete och mitt hem blir ett uttryck för att jag följer Jesus. Låt livets alla små och stora val avgöras av vad det innebär att följa Jesus. Och det var alltså i torsdags jag var på fortbildningskurs då på Örebro missionsskola. Vi avslutade den då, när den pågått under terminen. Om att följa Jesus i våran tid. Kristen i ett efterföljelse i ett postkristet samhälle hette kursen. Några konkreta exempel på vad efterföljelse kan innebära dök upp. Det kan handla om att se kassörskan i ögonen när man handlar mat. Men det kan också vara att ge 15 000 kronor till en vän i ekonomisk knipa. De liv vi lever sätter små och stora spår. Bibeln säger inte att vi måste vänta till den yttersta dagen för att få ta emot Jesus seger. Det går att kassa ut den segern redan idag som ett förskott på ett arv som vi fortfarande väntar på. Vänskapen med Jesus finns redan nu och vi avsätter vår tid för att låta den här vänskapen djupna. Anden är redan hos oss. Och vi vågar tro att den där viskningen, den där förvissningen i vårt inre är faktiskt andens röst som vill leda oss framåt. Och fadern ger generöst av sina gåvor. Och vi tränar oss i tacksamhet och glädje över allt som han ger. I visshet om Jesus seger blir kampen annorlunda. Och vi kan finna trons vila på de mest oväntade platser. Och när jag jobbar med den här texten påminner jag om min svärfars sista ord. Jag tror jag nämnt dem från den här stolen tidigare. Han dog ju i april för 2 år sedan, 66 år gammal. Efter en 2 års lång kamp mot sin sjukdom. Men där i sin sista stund, efter att han har sagt farväl till sina döttrar och till sin fru, säger han: nu vill jag gå hem. Och så sluter han ögon. Det går ett andetag eller två. Och så går han hem till Jesus, segraren.